Hej och välkommen till podden Sårforum. Hej Daniel.
Hej Barbro.
Idag har vi en mycket intressant och spännande person som vi ska diskutera med och höra hur hans syn på sårbehandling och rent ut sagt, hur kan man utveckla den?
Precis. Varje dag är det oerhört många personer med sår runt om i hela världen som blir hjälpta av en lösning som den här personen varit med och utvecklat. Vi kommer diskutera hur man leder en organisation som främjar förändringsarbete, kreativitet och utveckling. Vi kommer även diskutera hur man tänker utanför den här väldigt, väldigt berömda boxen.
Mm, det ska bli jättespännande att höra mer om hur man faktiskt inspirerar sitt team till att tänka utanför boxen och också hur man går ifrån en liten idé till en helt färdig produkt. Och vi som håller i den här diskussionsforumet, det är jag, Barbro Givesten.
Och jag, Daniel Berge.
Och Sårforum är en podcast från Mölnlycke Healthcare.
Jag vet inte med dig, Barbro, men jag är sjukt intresserad och taggad på att lyssna på dagens gäst som är forsknings- och utvecklingsdirektör på Mölnlycke Healthcare. Välkommen, Anders Dahlberg.
Tack.
Vem är du och vad är det som driver dig?
Ja, vem jag är, om vi börjar i den änden först då, som är nästan en lättare fråga att svara på. Så är jag en kemist i grunden. Så jag har läst kemi på Göteborgs universitet här en gång i tiden. Jag har jobbat med produktutveckling i över 20 år. Så att, då kan man ju snart räkna ut att jag inte är jätteung längre. Men jag har jobbat med pappers och massa i pappers och massaindustrin. Och jag har jobbat på Mölnlycke nu i 15 år också. Och med sårvårdsprodukter och utveckling. Men jag har hela tiden jobbat med utveckling. Och att hela tiden förbättra produkter. Mm.
Och du jobbar ju då som forskning- och utvecklingsdirektör med ansvar för forskning och teknikplattformar. Det är en lång och gedigen titel. Mm. Kan du förklara lite vad den betyder?
Ja, när det gäller sårvård då, så har vi, jobbar jag med två ben kan man säga. Och det ena är forskning och förståelse kring varför en del kroniska sår inte läker som de kanske borde göra. Så att vi har ett team som tittar in på olika mekanismer och försöker förstå vad som är trasigt så att säga och hur det hänger ihop med underliggande sjukdomar. Syftet med den delen är ju självklart att kunna förbättra och laga det som är trasigt och se hur vi kan hjälpa de patienterna att få sina sår läkta på snabbare och eller med bättre kvalitet. Den andra delen är teknikplattformarna och det är ju så att vi har många material som vi säger som vi använder i olika produkter. Och ett exempel på material kan ju vara våra silikonadhesiver som vi kallar SafeTech. Och de jobbar vi med och försöker anpassa för olika typer av användningsområden som ett exempel. Så om man tänker sig ett venöst bensår där vi har kanske en Mepilex-produkt som sitter ganska löst och försiktigt på ett sår och är tänkt att användas med någon typ av fixering eller kompression över. Eller om man har ett postoperativt förband som ju är ett helt självhäftande förband och måste klara större ansträngningar till exempel vid applikation på en knäled eller på en höft eller så. Så att vi jobbar med våra plattformar och så försöker vi utveckla dem så att de passar i olika typer av applikationer. Förutom silikoner så jobbar vi mycket med vätskehanteringssystemen, våra sårdyner, skum och andra material för att förbättra det också. För att det är ju också skillnad på, om vi nu fortsätter med den jämförelsen här med VLU och postoperativa sår, så är det ju i ena fallet så kommer det ju förstås blod och i andra fallet är det ju mer serös vätska som kommer. Och det är så att det påverkar faktiskt också hur mycket en produkt kan absorbera. Så vi försöker ju hela tiden att utveckla och förbättra produkterna så att de blir ännu lite bättre. Så det jobbar vi mycket med. Och sen jobbar jag tillsammans med mina kollegor då, som sitter med i senare delen av produktutvecklingskedjan också och jobbar mer med finliret så att säga här, att jobba och skruva och få allting att fungera i en helhet också. det är ju så med produktutveckling att det är många delar som ska passa ihop och hela konstruktionen påverkar ju egenskaperna på produkten i slutändan. Vi har ju relativt nyligen lanserat vår Weplex Border Flex-produkt och där pratar vi om att produkten nu kan användas i upp till 7 dagar. Och det har vi ju inte egentligen gjort genom att ändra på adhesivet, det som klistret alltså som sitter mot huden, utan det har vi ju ändrat på genom att förändra sårdynan så att den är mindre styv och stel. Och på det sättet så har vi kunnat förbättra produktens prestanda och göra den ännu bättre.
Jättespännande att höra tycker jag. Och det jag funderar på när du pratar om det här, det är så många delar i det hela. Om när man då tänker att man ska förbättra någonting, hur börjar man tanken, tänker jag?
Ja, alltså allt får ju börja med kundinput någonstans. Och vi är förstås ett medical device-bolag och vi är ålagda dels som myndigheter och att undersöka aktivt på marknaden hur produkterna fungerar. För att se om det är några klagomål eller händelser som hänt. Och, så att det är ju en del av processen där. Och sen är det ju förstås en annan del som är mer, ska vi säga, mer fri i att man träffa kunder och man pratar tillsammans med vana användare och nya användare och försöker förstå vilka utmaningar som man kanske har med produkter eller om någonting fattas. Och det kan ju vara så att det där arbetet resulterar i att man tar fram en helt ny produkt som inte finns i sortimentet idag, eller det kan ju vara att man förbättrar en befintlig produkt också och gör en uppgradering då av den produkten. Och tittar man på sårvårdsprodukterna som vi har i vårt sortiment idag, så har vi ju tagit fram väldigt många nya produkter de senaste, ja egentligen 10-15 år faktiskt. Och man kan ju titta lite grann på, om man tar en parallell här så kan man ju titta på cyklar. När jag var liten så hade man, om man hade tur, en häftig cykel med en limpsadel som man åkte runt på. Och sen hade min pappa, han hade en vanlig treväxlad DBS och trampade på den till jobbet sådär. Idag jag tror jag har 3 cyklar. Jag har 2 mountainbikes och 1 cykelcross och sådär. Och det är ju inte för att jag egentligen måste ha 3 cyklar eller sådär, men jag skulle kunna klara mig med en cykel. Men med de här 3 cyklarna som jag har idag så kan jag göra många fler olika saker. Jag kan cykla i skogen, jag kan cykla på grusvägar och kan använda cykeln också självklart som pendlingshoj och sådär. Och den här diversifieringen då, att man har någonting och så tweakar man det och förändrar det lite grann, och så med tiden så ser man, så istället för att man har en cykel hemma i garaget så har man 3. Nu behöver man ju inte kanske alltid ha 3 cyklar, men om man nu tycker att cykling är en trevlig motionsform som jag tycker, så kanske det kan vara motiverat då. Men så ser det ofta ut i samhället, att nya saker kommer upp och nya bilmodeller. Vi tittar på bilar, så har vi ju alltifrån diesel- och bensinbilar fortfarande kvar som tuffar runt här. Men det kommer ju mycket nu med hybridbilar och rena elbilar också. Och nu börjar man titta på elbussar och ellastbilar. Och vi har tidigare haft naturgasdrivna bilar också som har funnits, men är väldigt grann på återtågar. Så vissa av de här nya produkterna blir ju hållbara, håller över tid och utvecklas vidare. Andra, som kanske gasbilen, som det verkar nu, går upp lite grann och sen försvinner, även om det finns många förespråkare för gasbilar också. Ja,
hur hittar man det här behovet bakom behovet? Man har någonting som är väldigt bra, men utvecklar det än bättre när man egentligen tycker att man har en perfekt produkt.
Mm. Ja, precis. Och det där är lite mindset någonstans, att man måste tänka, för är produkten perfekt? Vad menar man med en perfekt produkt egentligen? Och en produkt kan ju vara perfekt till en viss typ av användning. Så kan det ju vara. Och det kan ju också vara att produkten används på nya sätt, exempelvis. Om vi tar prevention som ett intressant område, och jag menar trycksårsprevention då, det började ju egentligen med att man började använda våra sårförband för att avlasta på sacrum framförallt. Så vi har alltså haft en produkt som heter Meplex Border Sacrum i sortimentet ett antal år nu. Och den var ju avsedd för sår i sacrum från början, en speciell form av våran Meplex Border. som man sen började använda på som tryckavlastning. Och den produkten har vi också jobbat med nu och lanserade en uppgraderad version här för några år sedan. Och den produkten just för den här nya användningen då. Så att det är ju ett exempel också på den här diversifieringen som ser. Man ser en användning och ett behov, och vi ser också att produkten kan optimeras och göras bättre på den här specifika användningen. Allt för att egentligen i slutändan ska ju våra kunder och patienterna få den bästa möjliga vården och de bästa möjliga verktygen i verktygslådan, så att säga.
Mm. Ja, det är väldigt intressant att höra. Mm,
verkligen. Jag tänker lite grann, hur kommer det sig att vi på Mölnlycke då är ganska mycket i framkant, skulle jag vilja säga ändå, när det gäller forskning och utveckling av nya produkter? Är det någonting som historiskt har varit på det sättet, eller är det någonting som vi ser jobbas mer med nu?
Nej, vi har nog alltid varit där någonstans. Att vi har haft en utvecklingsavdelning som har jobbat med nya förbättringar. Och det, i slutändan så är det ett strategiskt beslut som bolaget tar. Att ja, vi ska ha en ordentlig FoU-avdelning. Och vi ska jobba med att förbättra våra produkter. För vi ser att det finns mer att jobba med och mer potential. Och det finns nya idéer och nya spännande teknikutvecklingar som sker också. Så att idag är vi ju ungefär på hela R&D, så är vi mer än 200 anställda, 230-ish anställda tror jag vi globalt. Och vi har ju vårt huvudkontor här i Göteborg där vi sitter nu, och där har vi merparten av de anställda, men sen har vi också R&D i och utveckling i alla våra fabriker. Och det är personer som, beroende lite grann på vilken typ av affär och vilken typ av fabrik det är, men de jobbar mycket med att implementera nya produkter och att hantera ändringar av produkter som man måste göra. För ibland så kan det vara så att en leverantör slutar att tillverka ett material som vi använder, eller det kan vara också att man vill byta produktionsmaskin exempelvis och för att öka kapaciteten då, eller förmågan att leverera till kunder och så. Så att vi sitter utspridda över hela världen, och i vissa fall så har vi också tidig utveckling i våra fabriker där vi har specialkompetens. Det gäller exempelvis våra handskar och våra skummer som vi använder i våra sårvårdsprodukter. Mm. Där den här djupa expertisen sitter i fabriken, ja, helt enkelt.
Mm. Härligt. Sen nämnde du mindset där. Och lite grann, det tycker jag är väldigt intressant, just hur formar man en organisation som främjar detta? Och du som leder delar av detta, hur skapar man en kultur för detta? Och få fram de här idéerna hjälper personerna.
Mm, ja. Och det här är också kopplat, tror jag, på, om vi tittar på Mölnlyckes R&D-avdelning här i Göteborg specifikt, så har vi ju ett arv när det gäller just utveckling. Och vi tittar ju på våran SafeTech, vårt silikonadressiv som jag nämnde tidigare. Så är det en av produktutvecklarna på Mölnlycke som tog fram den produkten en gång för massa år sedan. Han heter Thomas Fabo. Han har gått i pension nu, men hans ande, får man väl säga, vilar fortfarande över oss. Vi har ju sett den här, alltså, vad man kan göra med utveckling och forskning och förstå kundproblemet och ta fram en lösning sen som faktiskt idag har ju faktiskt förändrat helt hur vi ser på smärta i samband med såromläggningar. Så att vi har det här i vårt DNA, skulle jag säga. Vi vet att det går att göra saker och ting bättre. Vi vet också att kundbehoven, som jag var inne på tidigare, ändras. Det kommer in nya sätt att använda produkter. Men det sker ju också en hel del teknikutveckling. Och dels, alltså, nya spännande material kommer upp. Det kommer upp mer miljövänliga material. Det kommer, man bara tittar på allt som hänt sedan 90-talet här på den digitala sidan, på IT-sidan. Har ju hänt hur mycket som helst där också. Så att det finns ett antal globala trender där teknik utvecklas för andra ändamål som kan komma oss till gagn också. Mm.
Spännande, verkligen. Är du en tekniknörd?
Ja, i allra högsta grad. Ja. Jag är en supernörd.
Ja. Det låter ju som att det är väldigt mycket både kemi och teknik och mycket annat som behövs för att utveckla ett förband. Inte bara att ha ett bra skum och ett bra...
Absolut inte, det är helt rätt. Och dels är det ju självklart en förståelse för kundbehov och hur det ser ut i världen, får man säga också. Vi är ju ett globalt företag idag och med hur produkterna används. Sen är det självklart mycket teknik och hur man ska tillverka och vilka material man ska använda i tillverkningsprocessen för att få ihop en produktkonstruktion som är bra. Sen ska den ju förstås godkännas regulatoriskt och vi måste se till att vi följer de kvalitetskraven vi på oss också. Så man behöver hjälp av kollegorna som jobbar på den regulatoriska avdelningen och på kvalitetsavdelningen. Man behöver självklart också ha en strategi för hur ska vi få ut den här produkten till våra kunder. Vilka kliniska bevis behöver vi ha för produkten? Mm. Och hur ska vi få betalt för den? På en del av våra marknader så får ju kunderna ersättning. Reimbursement heter det på engelska. Mm. För produkterna som används. Och på en del andra marknader så är det andra modeller. Liksom. Men det där är också någonting som faktiskt ändras.
Är det stor skillnad på olika marknader när det gäller det godkännandet?
Ja, det är det. I Europa nu så har ju kraven skärpts här. Och vi behöver jobba mer med dokumentation och med kliniska bevis exempelvis då innan vi lanserar våra produkter. Tidigare har det varit USA har varit på en del av produkterna varit tuffare, men det har faktiskt svängt nu i och med MDR här. Så att nu kan det gå snabbare att lansera i USA först och sedan komma med en lansering i Europa. I andra länder, i Asien exempelvis, så kan det vara ytterligare krav så att det krävs mycket mer, ännu mer detaljerad information innan man kan få ett godkännande för att starta försäljningen av produkterna.
Om man då har sådana här direktiv som MDR och sådana ramar att förhålla sig till, är det någonting som du känner, är det lätt att trampa utanför de ramarna för att hitta någonting som kanske inte är helt utanför den där, som sagt, den där berömda boxen, just för att...
Ja, jag skulle säga så här att från ett mindset-perspektiv så klart det kan vara begränsande i någon grad, men det är också olika faser av produktutvecklingen här. Och lite grann att vi är organiserade som vi är organiserade är också för att särskilja de här olika faserna. Så att mina grupper här i Göteborg, de jobbar huvudsak med tidig utveckling. Så har vi andra som är mer inne i den här produktutvecklingsfasen senare som jobbar dedikerat med det. Och samtidigt som det är delvis ett hinder för oss, det gör ju det svårare att få ut nya innovationer på marknaden, i alla fall så tar det ju längre tid att göra det. Vi måste investera ännu mer i utveckling och för att skapa de här kliniska bevisen som krävs, som ett exempel. Samtidigt är det ju lite grann en möjlighet också. Det är lite mindre skillnad nu på det vi kallar klass 3-produkter och klass 1 och klass 2-produkter. Från och med nu kan man väl säga. Vilket gör att ska man investera i ett utvecklingsprojekt och ta fram en ny produkt så behöver man kanske delvis tänka på ett annat sätt. För att man måste i slutändan ta i beaktande mer de regulatoriska kraven helt enkelt. Man måste investera mer i de kliniska bevisen innan vi kan lansera. Och å andra sidan, det öppnar också nya möjligheter.
Så ni jobbar också ganska tätt då med den regulatoriska delen av Mölnlycke, så att säga?
Ja, det gör vi. Och det här är ju sant för alla delar av Mölnlycke och alla delar av ett bolag, men man måste ju gå någonstans i takt. Och som utvecklingsavdelning så är man ju i kontakt med allt ifrån kunder, säljare förstås och våra marknadsavdelningar till tillverkande enheter, våra fabriker helt enkelt och våra leverantörer och vår kvalitetsavdelning, vår regulatoriska avdelning, vår kliniska avdelning och så vidare. Så att att utveckla nya produkter, det är ett lagarbete, det är det.
Hur är det för den här kedjan, känns det som att den kan bli ganska lång då, först från det här teamet som är, du säger, i tidig fas till att sen komma in till de som tittar på hur det är regulatoriskt. Hur mycket förlust är det på något sån här grundidé i hela den här kedjan? Och hur får man grundtanken som är med i det tidiga stadiet leva med hela vägen ut? För det tänker jag kan vara ganska svårt i vissa lägen.
Det är det, ja. Och ofta är det ju så här, det är väl, om man säger så här, när man ska börja med någonting nytt, så tycker ju allmänhet, så tycker ju alla att det här är ju nytt och spännande. Nu ska vi in på det här nya, man tar an det här nya projektet med liksom stor entusiasm och sådär, va. Sen, samtidigt är kunskapsnivån ganska låg. Man vet inte riktigt vad det ska bli eller hur det ska te sig de här nya sakerna. Man vet att det kommer bli svårigheter och utmaningar, men man vet ju ofta inte vad det kommer bli. Så att kunskapsläget är lågt, entusiasmen är hög. Och sen allt efter projektet går framåt här så vänder de här kurvorna. I slutet så är man trött på det här projektet. Herre, kan vi inte bara vara klara nu? Samtidigt har man lärt sig oerhört mycket här. Och kunskap är oerhört viktigt. Vi är en kunskapsorganisation. Och det gäller verkligen att också inse att man inte kan allt. Det finns saker som vi inte vet och som vi inte känner till att vi inte vet. Och man kan ju dela in saker som man vet att man vet och saker som man vet att man inte vet. Det är ju ganska lätt att identifiera. Och sen är det ju saker som faktiskt också man kan, men man vet inte riktigt hur man gör det. Om du skulle fråga mig hur jag cyklar, så vet jag väl inte riktigt hur jag gör när jag cyklar. Jag bara cyklar liksom någonstans. Jag behöver inte tänka så mycket på det. Men den här fjärde varianten då, det är okända, det jag inte vet att jag inte vet, det där som det är det luriga här när man utvecklar nya produkter. Och ett sätt då att komma runt detta, det är att börja med den här teknikutvecklingen tidigt då, så det som mitt team gör, för att lära sig mer. Och det viktiga är egentligen inte bara att lära sig, att vi kan göra någonting som sitter fast bättre eller kan absorbera mera. Det är också viktigt att förstå att vad vi inte kan göra. Det går att använda till det här och det här, men det går inte att använda till det här, tror vi, i den här nuvarande formen som bara projekt till sig då. Så att det gäller att liksom testa och se här, och sen har vi till hjälp olika modeller som vi använder också. Det går ju att använda exempelvis datormodeller för att lära sig förstå system. Man använder avancerade beräkningsmodeller. Och det här har ju använts i flygindustrin och bilindustrin i många, många år nu. Och det har vi använt inom Mölnlycke också under rätt så många år. Men det är ett verktyg att se det där osynliga som inte riktigt kanske förstår eller verkligen förstår hur exempelvis hur krafter påverkas under skjutning. Om vi tittar på trycksårsprevention som ett exempel. Ett annat exempel är också att man ska provköra, men vi ska vara hands on, vi ska testa, vi ska vara ute i labbet och vi ska blanda de här nya adhesiverna och se hur de känns med våra egna händer och fingrar, och så man också ser att hur det verkar, för att en erfaren, ja, nu är jag själv kemist, men en erfaren ingenjör eller kemist kan ju se att ja, men det här är något intressant och det här är nog inte riktigt som jag hade tänkt mig. Kanske kan vara någonting att ha i bakhuvudet, men lägga på hyllan tills vidare. Liksom, det var inte det jag ville ha just nu. Men många innovationer har ju uppkommit genom slumpen. Så är det. Ja, alltså experiment som inte gick som de skulle egentligen. Och det har ju gett oss nya insikter. Och det finns väldigt, väldigt många exempel historiskt där. Men post-it-lapparna är ju ett exempel som är ganska berömt. Sådär, att man försökte göra ett klister, fast det här klistret satt inte så bra. Liksom. Men någon kom på då att man kanske kan använda det för att ha det som ett lite temporärt adhesiv. Och det gäller just att man ser det där och ser att ja, men där hände någonting. Det var inte det jag ville skulle hända, men något annat hände och det var intressant.
Nyfikenhet.
Exakt, nyfikenheten är superviktig här. Och också att tänka så här att jag kan inte allt. Men jag vill lära mig allt. Det är en viktig, tror jag, kulturell aspekt att ha med sig liksom i en företagskultur. Självklart på individnivå också. Men att, ja, om vi tänker att vi kan allting, då är det ju liksom, då kommer vi bara tänka innanför vår lilla box här. Men om vi tänker oss att det finns mer att lära och att det finns mer att utforska, då kan vi ju definitivt upptäcka nya saker utanför den här boxen och göra boxen större.
Nu ser jag dina familjemedlemmar hemma gå och testa olika saker som du har liksom tagit fram där på labbet och på kontoret och så får man testa dem på lite olika människor innan man går ut till kund, eller hur?
Ja, liksom, precis.
Hur gör man rent praktiskt, tänker jag? Är kunden med från start, eller kan man liksom utveckla någonting och så testar man lite själv och på avdelningen och
ja, precis.
Närmaste
ja.
Familjen? Och...
Ja, ja, precis. Ja, inte så mycket på närmaste familjen och på avdelningen, för det är faktiskt en klinisk studie ja. Per definition, så det, ja. Det får vi inte göra. Men däremot så får vi man får göra under kontrollerade former helt enkelt. Då. Mm. Men vi har ju ett antal metoder med där man där vi kan mäta olika saker självklart, och sen kan vi korrelera det till hur väl det sitter när man gör en större studie på friska frivilliga.
Ja,
just det. Eller så. Men det är ju en del av processen också.
Ja, så det är samma. För jag tänker, nu hör man så mycket om vaccinet i pandemin här.
Ja, just det.
Att det ska vara fas 1 och fas 2, och det är så många olika steg innan man får möjlighet att faktiskt få ut det på marknaden. Är det likadant med våra produkter? Eller har vi snabbare go-to-market?
Ja, egentligen har vi snabbare go-to-market. Det är inte den typen av risker riktigt med våra produkter. Så att i regel så själva processen går egentligen snabbare, och vi behöver inte ha de här fas 1, fas 2 och fas 3 som man har inom läkemedelsutveckling på det sättet. Men så man behöver göra en klinisk studie. Det kan ju vara exempelvis 30 patienter, eller det beror på vad man vill titta på självklart också, men om vi tar något så runda slängar någonstans, så kanske 30 patienter. Och ska man titta på exempelvis och ta fram ett nytt postoperativt förband, så går det ganska fort med 30 patienter om man har en bra klinik och ingen pandemi som pågår. Men ska man titta på kroniska sår, så är det ju väsentligt längre tid man behöver ha produkterna på patient för att se någon skillnad. Och det är också ganska stora individuella variationer också mellan olika patienter, vilket gör att man behöver ha fler patienter i den studien. Så den typen av studie blir betydligt mer långvarig och med fler patienter och betydligt kostsammare också. Så att beroende på lite grann vilka inklusionskriterier man behöver ha, men en sån klinisk studie kan ta 2 år eller sådär att genomföra.
Om man tittar på perspektivet från att man har en idé till man har en färdig produkt, var självklart olika från grej till grej, men vad skulle du säga ungefär mellan tumme och pekfinger?
Ja, men ja, det här, det är som du säger, det beror på vilken typ av produkt det är och vilken typ av ändring vi pratar om. Men jag skulle nog säga att kanske 5 år är nog inte någon sorts typvärde här. Vissa projekt går väsentligt snabbare, och det beror på om det är en mindre ändring eller en mindre uppgradering. Andra kan ta längre tid också. Vi läkemedelsindustrin, det pratar man ju 10-15 år någonstans liksom, som någon sorts jämförande värde där. Så där är vi ju inte riktigt, men det tar väsentligt längre tid än man kanske tänker sig. Där är också då att just från själva idén till att vi har en produkt på marknaden, den kan i praktiken vara längre också. Det är ju så också att vi behöver ju balansera våra resurser och se till så att innan nästa idé börjar tas om hand om liksom, och utvecklas, och där vi går in med mer resurser från ett R&D-perspektiv, mer personal och med mer funktioner inblandat, så behöver vi se till att vi kanske gör klart de projekterna som vi har i vår pipeline idag då, som är på väg utåt. Så i faktisk tid så kan det vara lite längre här, men i arbetstid liksom, så kan det vara väsentligt kortare. Och ibland går det som sagt fortare också. Det är hela tiden något som vi strävar på att försöka liksom, bli bättre på helt enkelt.
Korta cyklerna.
Precis, och jobba mer det som man kallar för agilt eller mer flexibelt, enkelt uttryckt. Och försöka fatta snabba beslut. Samtidigt så måste vi också vara ödmjuka inför att när man tar fram nya produkter som man inte vet någonting om, så behöver man utveckla rätt mycket data för att förstå produkten och vad den kan göra och vad den inte kan göra. Så vi får rätt krav och vi kan hävda rätt saker med produkten. Så det måste ju vara väl underbyggda claims på produkten.
Precis. Jag tänker att det är så otroligt spännande att höra dig berätta om det här, och om du tittar in i framtiden, kanske inte 5 år, men om man säger 10-15 år framöver, vad ser du då har hänt inom sårvård och förband? Och...
Ja, jag tror att ja, jag vet inte om det är Mölnlycke som gör det, men det kommer ju en del och det pågår en del klinisk forskning på läkemedelssidan. Så jag tror att det kommer komma in mer produkter som har en ska säga, som är klassade som läkemedel till sårvård. Mm. Det kommer med all säkerhet också finnas mer smarta produkter, uppkopplade produkter. Det tror jag också kommer finnas. Men exakt vad de gör, det är lite svårt att se om. Men det kommer finnas produkter som har någon form av sensor i sig som kan hjälpa till att exempelvis detektera infektion. Mm. Det tror jag det kommer finnas.
Ja, man pratar mycket om AI inom sjukvården idag. Att det kommer liksom bli mer och mer av den varan och koppla den till sårvård på något sätt. Låter ju ganska rimligt.
Ja, precis. Ja, det tror jag. Och det sker ju en hel del spännande saker inom den sfären redan nu här med sjukvård i hemmet och att patienterna själva kan ta mer ansvar och kanske göra en del till och med mätningar hemma i hemmet utan att behöva åka in till vårdcentralen eller så. Så att det har gjorts en del försök där bland annat med hjärtpatienter. Mm. Så att den trenden har börjat redan. Just det. Och det kommer ju att också att accelerera, det tror jag. Mm.
Ja, det är ett oerhört intressant tanke framåt, just det här biten med smarta produkter som du nämner. Och just här hur man får dem att interagera. Är det något sånt som du vet vi tittar på väldigt mycket som vi kan prata om?
Ja, vi tittar in på området, men jag kan ju tyvärr inte prata om det. Nej. Så mycket. Det kan jag tyvärr inte göra.
Det förstår.
Men som sagt, det är ju ett spännande område. Och det är också ett område där det sker ju egentligen också väldigt mycket teknikutveckling. Så att det är svårt också. Här gäller det verkligen att välja rätt. Liksom, för att i princip så kan man göra vad man vill. Alltså du kan ju mäta temperatur hur lätt som helst. Eller tryck eller vad du nu vill mäta i ett sår. Men det gäller ju att mäta rätt saker. Och det här är ju tillbaka till den forskningen som man pratade om inledningsvis. Här, att förståelsen varför en del sår blir kroniska och inte läker. Den är inte riktigt där den borde vara ännu, kan man tycka, med tanke på hur stort problemet egentligen är. Så det behövs mer grundforskning egentligen för att förstå det här. Och nu buntar vi ihop alla svårläkta sår och kallar dem för kroniska här, men självklart är det massa underliggande sjukdomar här, så det är ju stor skillnad på ett diabetes fotsår och ett venöst bensår.
Det blir en typ av förändring i vårt sätt att arbeta också i forskning och utveckling, tänker jag. Men om man tar då grunden, vad är din syn på förändring? Om vi säger förändring, vad tänker du då?
Ja, bra fråga. Jag tänker att så här, att livet förändras hela tiden. Så är det. Våra produkter används på ett annat sätt. Det kommer upp nya möjligheter och det kommer upp nya tekniska möjligheter, alltså, och det kommer upp nya behov. Det sker produktutveckling som med områden som där man inte ser kanske att det skulle hända någonting. Jag tänker också att för oss som organisation så är det egentligen svårare att välja rätt. För att det sker mycket initiativ och det händer trots allt en hel del på universitet och högskolor runt om i världen. Och det finns folk som jobbar inom vården som har väldigt bra idéer. Egentligen är det inte olika eller brist på idéer eller brist på uppslag om hur man ska kunna göra nya förbättrade produkter, exempelvis för patienter med kroniska sår. Utan det gäller egentligen att ha en process där man väljer ut vad ska vi göra nu och vad ska vi göra sen kanske ett annat bolag är bättre att göra än Mölnlycke. Så det är ju tillbaka till våran strategi då. Vad är Mölnlycke bra på och vad är vi mindre bra på? Och tittar man på, om vi tar ett område som avlastning av exempelvis fotsår, så där har Mölnlycke egentligen inga specifika eller unika produkter idag. Och det kommer vi nog inte ha i närmaste framtiden heller. För att det är inte riktigt där vi har våran liksom, ja, dels kärnkompetens, men också man ska ju ha rätt kontakter och förstå problemet på ett bra sätt för att lyckas göra ett bra jobb. Så när man går in i nya områden så är det ju viktigt att man förstår problemet liksom, så, och kommer ut med någonting i form av en ny produkt eller en ny lösning här som verkligen hjälper. Det gäller också att välja rätt och titta på helheten då. För en ny produkt som kanske inte går att få betalt för, eller en ny produkt som är extremt dyr att tillverka, eller en ny produkt som bara har några kanske fördelar eller kanske lite bättre, de kanske inte är värda att satsa på, utan vi behöver satsa på de här projekterna och idéerna som kan göra stor nytta hos våra kunder i slutändan. Så att, men förändring sker ju som sagt hela tiden. Mm. Och det så för att hålla koll på det så har vi ju ett antal andra tjänster också till vår hjälp. Så vi tittar exempelvis på patent, och vi tittar på forskningsartiklar och vad som kommer inom området. Bevakar omvärlden så att säga. Och vi pratar självklart också med våra kunder och försöker förstå nya problem som kanske kommer upp eller nya möjligheter som kommer upp också. För att det är ju, om man tittar på senaste åren här, så kanske man kan säga att det är ju mer och mer varit diskussion kring om vi nu tar återigen kroniska sår som exempel här, men med biofilm som ett exempel om att man har en kritiskt koloniserad sår, och nu har man då en infektion som kan vara, nu menar jag inte kliniskt infektion, vilket är ju en bedömning av ett sår på något sätt, utan att det faktiskt finns bakterier där. Och så, hur tar man hand om det? Och det är ju ett exempel på en sorts insikt då, att okay, det är inte enskilda bakterier som simmar rum, utan de bor i ett nätverk, och de går inte att komma åt bara med topikal antibiotika, utan man behöver göra andra saker. Man behöver göra rent såret ordentligt. Så om man tittar in på det som kallas för debridering. Och hur vi hjälper till att få ett sår renare, så kan man titta nu på den Mölnlycke. Jag har inte haft så mycket produkter i vår portfölj än så länge, så det kan ju vara ett annat område man tittar in och vill kanske då hitta en bra lösning också då.
Ja, just det här kring biofilm har det blivit ganska mycket trend kring de senaste 5-10 åren, skulle man väl kunna, 5 år i alla fall. Och just det här att få den kundinspirationen, kan jag tänka mig, blir också någonting som är viktigt i att utveckla. Har vi några bra tips, eller har vi några bra sätt att ta in kundinspiration på?
Just nu under pandemin då, så är det ju lite utmanande förstås med den här typen av frågor. Dels är det ju liksom restriktioner kring resande, och vi kan inte träffas som vi brukar göra. Och självklart är det ju också tyvärr så att många av våra kunder, de är upptagna på andra håll och har varit inne på intensivvårdsavdelningar och jobbat där och varit gjort stora insatser inom det området. Men om vi bortser från pandemin nu då, så har vi nätverk med sköterskor, och det kan vara läkare också som vi träffar. Och vi har också självklart när vi har specifika aktiviteter, liksom vi har en ny produkt, och kanske man behöver prata med nya typer av sköterskor som inte pratar med så ofta i vanliga fall. Ett exempelvis kan ju vara återigen tryckstörsprevention då, där man pratar med duktiga sköterskor som har mycket erfarenhet inom det området, för att förstå om den här nya förbättrade produkterna fungerar som den ska liksom. Så det görs både som en del av det, ska säga, det mer dagliga arbetet då, att att vi träffar kunder, och självklart också mer specifika fall när man vill få en ny produkt validerad då, eller få omdömen av en ny produkt då, eller om man ska välja prototyp A eller prototyp B. Så att det är en viktig del i vårt arbete. Och självklart pratar vi också med framstående forskare och också där som håller på med klinisk forskning och med tidiga faser av förståelsen också. Mm. Också. Mm.
Om jag nu är en sjuksköterska eller, mm. eller läkare eller som sitter på min kammare och har en jättebra idé tycker jag till att utveckla ett förband och skulle väldigt gärna vilja få. Hur kommer jag i kontakt med, hur gör jag? Kan jag kontakta er och säga att jag har en superbra idé här?
Jajamän, ja, det går jättebra. Och vi får den typen av propåer också från kunder överallt, från hela världen också. Mm. Idag så är vi ju ett sånt stort globalt bolag, så vi har ju säljkontor i en väldigt massa länder, så vi får förslag från kunder och användare mer eller mindre på daglig basis helt enkelt. Och en del är ju bra, en del kanske inte passar oss jättebra, som jag var inne på tidigare. Det är kanske ett annat bolag som kan ta den idén vidare. Liksom. Men vi tittar in på allting vi får och gör en bedömning i alla fall.
Låter fantastiskt spännande att utveckla förband. Men jag tänker så här, Anders. Om du inte jobbade med det du gör idag, vad skulle du jobba med då?
Oj! Vad skulle jag jobba med då? Jag vet inte, det var en svår fråga. Men det måste, något mått av teknik självklart, liksom, eftersom jag är den nörd jag är. Så det elementet måste ju finnas med. Sen är det också något mått av kreativitet som måste finnas med. Och att man, för det är liksom, tror jag, också en stark drivkraft som många på vår utvecklingsavdelning har. Mm. Att man, och så kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen här återigen då. Och sen också att det är väldigt viktigt också för många på Mölnlycke, jag tror att man känner att produkterna gör nytta. Man hjälper faktiskt patienter i slutändan. Mm. Och det känner, jag vet, alla från folk som jobbar i vår fabrik till som står vid en maskin där och tillverkar de här produkterna till oss på R&D och till säljare som är nära kontakt med våra kunder. Mm. Att det vi gör har ett syfte och vi hjälper till att göra en bättre värld.
Jag pratade med en kollega till dig lite grann. Mm. Hon sa att du gillade musik.
Ja, just det. Det stämmer också.
Mycket.
Ja, jag vet inte om jag skulle vilja jobba som musiker riktigt, eller så, för riktigt så begåvad kanske jag inte är, men jag har ett stort musikintresse och jag spelar fortfarande faktiskt musik här och började när jag var 8 år, och det var ju det är några år sedan, men och spela orgel hemma i Trollhättan tillsammans med min bror helt enkelt. Vi har spelat orgel ihop i många år och sen har det fortsatt.
Så men lite att, mer tekniskt nu då, eller?
Ja, nu har jag ju mer, jag har några syntar hemma har jag. Så att jag har ett par
cyklar, ett par syntar.
Ja, någon trummaskin och så kanske en handfull 5-6 syntar eller någonting sånt där.
Bara,
ja,
du ser.
Det är att man klarar basbehoven helt enkelt.
Basbehoven med 5 stycken.
Ja, precis. Ja, ja,
så. Men så om du vore en låt då, vilken låt skulle det vara?
Oj. Enjoy the Silence med Depeche Mode. Mm. Det är en av världens bästa låtar, helt klart.
Fantastiskt. Mm. Ja, härligt. Det är väldigt roligt att höra personen bakom också som Barbro tar upp här med just musik och kreativitet och hela den biten också. Vad tycker du, vad är viktigt i en organisation som Mölnlycke som sporrar och skapar just att man håller kvar den här kreativiteten och inspirationen? Vad är det viktigaste verktyget?
Ja visst. Ja, det är lite grann som jag var inne på. Syftet är jätteviktigt tror jag för många. Att det här jag gör nu, det kan, man kan komma in i perioder som ni vet som under alla liksom, projekt. Så där, att nu går det inte bra riktigt. Den här provkörningen som vi gjorde, den lyckades inte. Och vi fick inte de resultaten som vi trodde. Och det är mycket jobb kvar innan vi är framme där vi ska vara. Liksom. Så därför blir, tror jag, en tydlig målbild och syftet självklart också kopplat till det är viktigt. Mm. Sen är det också viktigt att man har olika typer av personer i en organisation. Man behöver ha personer som är kreativa. Man behöver också ha personer som nöter på och som är duktiga på att dokumentera och som är effektiva med det och tycker det är roligt. Och man behöver också ha personer som vill leda och vill jobba med team och vill få ett arbetslag att utvecklas och komma framåt. Så all den här diversiteten liksom behöver man ha, som man behöver ha i teamet för att få skapa en dynamik och självklart ha en öppen dialog med varandra och kunna komma med nya idéer när den här gamla idén som man just misslyckades med inte riktigt funkar. Mm. Sen är det superviktigt självklart att man har roligt också. Och att man har tid ibland att sitta ner och ta en kaffe med en kollega eller gå ut och äta eller hitta på någonting efter jobbet. Det kan ju vara att man har en löparkompis eller det kan vara att man går på after work eller det kan vara vad som helst. Liksom. På Mölnlycke har vi ju en kör som träffas och sjunger och har traditionsenlig Lucia. Och det är ju ett sätt att göra någonting annat på jobbet och träffa sina kollegor i en annan kontext så att säga. Mm. Men tittar man på det från ett större perspektiv så är det ju så att när man jobbar tätt ihop med kollegor så skapar man ju faktiskt i vissa fall vänner för livet också.
Öppen kultur, roligt och våga göra fel lite grann. Det är väl...
Precis, ja visst. Just när det gäller att göra fel, och det där är tillbaka till kunskapen som också är så viktigt, för att det finns, man kan inte göra fel egentligen. Nej. Utan man kan lära sig saker och man kan testa någonting som kanske inte funkar som man trodde, och det viktiga är då att man lär sig och använder kunskapen nästa gång. För när man jobbar med den här typen av saker så nya okända saker händer hela tiden liksom. Och vi vet att de händer också, men vi vet inte vad, men att det är. Så att man kan ju sätta upp en plan och så får man ha lite luft i den planen och tänka att för det kommer hända någonting som vi inte riktigt har koll på här. Och vi vill att det ska hända tidigt. Att misslyckas tidigt, det är bra.
Ja, just det. Så man inte behöver börja om i ett sent skede.
Precis, ja.
Tänker du?
Ja, exakt. För att kommer man på saker sent i ett projekt, då har man lagt kanske många miljoner kronor och till och med många miljoner euro och kommer på att men det här går inte, då är det inte bra. Så att man ska återigen bygga kunskap och försöka göra det tidigt i projekten och förstå återigen vad man kan göra och vad man inte kan göra.
Hur peppar man upp sig när man har gått på en mina? Hur gör ni i era team?
Ja, dels är det ju
mina. Du säger ju att man gör inte fel, man lär sig någonting. Ja, det är ju tur att man ser det så. Men jag tänker ju ändå liksom...
Ja, precis. Ja, det kallas för resiliens faktiskt. Mm. Det finns om man lyssnar på Sveriges Radio, finns det på Vetenskapsradion ett program om det. Så det tycker jag man ska lyssna på. Men det handlar om egentligen förmågan att återhämta sig efter en motgång. Och jag tror att alla som jobbar inom R&D är mer eller mindre resilienta. Mm. Det är någonting man får liksom, man måste ha med sig det, att det här kommer antagligen inte hända på det sättet som vi tror att det kommer hända. Någonting kommer hända, vi vet inte vad, men vi får vara beredda på det. Och sen är det klart att när man närmar sig sluttampen i ett projekt och allting egentligen kanske är klart, man håller på med det vi kallar för valideringar, processvalideringar i vår fabrik, då vill man inte att det ska gå snett. Liksom. Då är det klart att då är det spännande, får man säga också. Då är man lite grann på tårna. Då har man kanske lagt ett antal år på någonting, så då vill man inte att det går snett. Men på andra sidan, den känslan man har när man faktiskt lyckas, den är fantastisk. Och det är lite grann samma som, tror jag, driver idrottsmän till att försöka liksom peppa sig och för att vara bäst sen när det gäller.
Ständigt bli bättre.
Ja, visst. Och stå och nöta på ett gym för att få upp benstyrkan eller vad man nu jobbar med för idrott. Liksom. Och det är ju inte där och då som man tycker att men det här är ju jätteroligt. Liksom. Men när man får ut produkten och får den första återkopplingen från kunder, det är en god känsla i magen. Så att det är helt fantastiskt. Då känner man ju det här att vi lyckades ändå, fast det var svårt och vi har lagt in blod, svett och tårar i detta, men det gick bra.
Det gick bra. Hur ofta, alltså du säger när man kommer ut till slutanvändarna då och gör sista testerna innan man får ett okej. Hur är känslan då? Är den liksom nervöst eller är det, man är ganska säker på att det här är bra, det här funkar?
Jag tror att alla är alltid lite nervösa där. Det är liksom den här lite bra nervositet liksom, ungefär som man ska upp på en scen och spela synt då, som jag kanske gör ibland då. Så det är bra att vara lite grann på tårna så man känner att men det här nu det gäller någonting detta är inte bara att liksom man sitter i replokalen och harvar eller står på gymmet och kör knäböj liksom. Så det är lite nervöst och det har ju hänt nu under pandemin som kom här i våras att vi fick snabbt planera om och vi hade planerat att träffa sköterskor här i Sverige. Det var i Storbritannien var det, förlåt. Och där fick vi snabbt planerat om och faktiskt gjort den kundvalideringen virtuellt. Istället. Mm. Så att det går ju att jobba med den typen av lösningar också. Men där var det nervöst också.
Och det är också ett sätt att jobba med förändring faktiskt. Att man får anpassa sig efter vad som är.
Ja, precis. Och det har ju skett en väldigt stor förändring i hur vi jobbar också nu under pandemin. Här. Vi har mer eller mindre, istället för att sitta på kontoret och jobba så sitter vi hemma framför våra datorer. På gott och ont, självklart. Men vi kan med liksom, digitala hjälpmedel ha bra möten. Och jag tror faktiskt vi är snudd på mer effektiva ibland. På bekostnad av de sociala aspekterna faktiskt som man tappar självklart. Liksom. När vi är i den situationen vi är så får man göra det bästa av läget, så är det ju.
Kreativiteten, tänker jag, för det känner jag när jag inte är på kontoret så mycket, vi är inte heller där. Just den här bollandet, den här direkta liksom, feedbacken, den blir ju lidande när man inte ses.
Exakt, så är det.
Känner ni att det har påverkat det på något sätt under den här perioden?
Ja, jag tror det i någon grad så gör det självklart. Det tror jag är svårt att se eller svårt att mäta och svårt att ta på. Men det här oväntade mötet med kollegan från den andra avdelningen som inte riktigt händer vid kaffeautomaten eller så, det är den typen av interaktioner som jag saknar. Men man kan ju också liksom ha aktiviteter runt det. Vi har kört med virtuella fika-möten så att man kopplar upp sig helt enkelt vid sin dator och tar en kaffe ihop med sin grupp som ett exempel, liksom, som är ett ganska enkelt exempel, men det går att göra fler sådana liknande saker också.
Hur många idéer måste man kasta bort ungefär innan man hittar det här gyllene äpplet?
Ja, och när vi går in i riktig produktutveckling här med ett stort arbetslag som jobbar ihop i ett projekt då, så lyckas vi nästan alltid. Men i tidiga faser så lyckas vi nästan aldrig. så att vi vill ha den liksom, och i alla fall i riktigt tidiga faser så vill vi liksom jobba med våra idéer och säga att vi tittar in på detta nu ett halvår eller vad det nu kan vara, så ser vi hur långt vi kommer och om det här kan ge någonting. Ofta är det ju liksom, och nu är det inte bara liksom teknikutveckling eller man ska hitta på något modifierat material eller sådär, utan det är ju också att finns det här kundbehovet, gör det här, är det här ett problem? Eller, alltså, vi vill ju inte utveckla produkter som löser ett problem som inte finns.
Nej.
Så att det gäller ju att produkterna och projekterna är relevanta också.
Lägger man dem ibland lite grann på hyllan för att kunna plocka upp dem senare? För det kan ju ibland vara så kanske att tiden är inte inne för detta just nu.
Ja. Så är det faktiskt väldigt ofta. Jag var lite grann inne på det också tidigare, att den faktiska tiden för ett utvecklingsprojekt kan ju vara kanske 10 år. Men det beror på att idéerna ibland ligger på hyllan under lång tid. Och ibland blir de inte upplockade. Men ibland blir de upplockade långt senare. Och ibland självklart kör man, man tycker att det här är så bra så det här vill vi köra direkt också då. Men och ofta är det liksom att vi skulle vilja göra den här förändringen av produkten. Men för att göra den förändringen så måste det här också hända. Liksom. Det kan vara exempelvis att vi vill göra att sårdynan absorberar blod bättre. Och då, okej, okay, hur ska vi göra det då? Men då behöver vi faktiskt jobba med någon typ av utveckling av råmaterialet av själva fiber som ska användas. Och då behöver man utveckla grunden att stå på först helt enkelt då. Så att det finns ju en väldig massa beroenden här. Mm. Så den här nya sårdynan som man kanske tog fram då, den kan ju användas kanske till något annat också. Sen kanske man lär sig under tiden, eller så kanske den inte gör det. Men det gäller ju också att, liksom, att hitta rätt kombinationer här av så att säga, idéer och nya koncept på, som fungerar ihop sen. Alltså, produktutveckling handlar väldigt mycket om att hitta rätt kompromisser. Det, när man läser i annonser så folk skriver att ja, men det här är den bästa cykeln, återigen, eller synten kanske, någonsin liksom, så vet man att det där stämmer inte. Det där är bara marknadsföring och tomprat. För det finns inget som heter det bästa. Liksom. Ingenting är bäst på allting, så enkelt är det. Utan man måste hela tiden försöka hitta den optimala lösningen för ett problem eller för att hitta någonting som funkar bättre som en kompromiss på många typer av problem egentligen. Mm. Och få det att fungera ihop helt enkelt. Och om man tittar på vad det kan innebära för oss här, så om vi tittar på våra Mepilex boardprodukt, så är det ju ganska mycket en all-round produkt som används på många olika typer av sår. Men har man en kavitet exempelvis, så kanske det är bättre att använda en exofiberprodukt på den typen av sår. Så att kanske i kombination då med en Mepilex-board självklart, men det gäller ju liksom, ingenting klarar allting, så enkelt är det.
En kombination av flera saker.
Ja, och så är det ju ofta att man behöver flera verktyg i verktygslådan. Jag började min arbetskarriär som starkströmselektriker. Så jag har jobbat i 5 år som starkströmselektriker innan jag blev arbetslös i början på 90-talet. Okay. och läste kemi. Man behöver ett antal verktyg i verktygslådan även som elektriker för att kunna göra ett bra jobb, så är det.
Där kan jag tänka mig att det inte är så att man vågar göra fel heller å andra sidan.
Där chansar man inte.
Nej, det gör man inte.
Det har varit jätteroligt att ha dig här, Anders. Fantastiskt roliga insikter och spännande insikter vi har fått höra kring produktutveckling och utveckling och förändring.
Även kring team, hur man jobbar ihop som team. Det tycker jag verkligen har varit intressant att höra hur ni hjälper varandra eller stöttar varandra i de här faserna som ni ändå går igenom på något sätt hela tiden. Och det är ju lite spännande. Vi som jobbar på sälj och marknad har inte den utmaningen som ni har. Utan det är häftigt att höra hur ni verkligen kommer vidare i de här processerna. Tycker jag.
Verkligen. Så det är stort tack.
Jag har lärt mig massor.
Det har jag med.
Ja, bra. Tack.
Tack snälla. En poddproduktion av Fredag.